Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tänk om att göra många små äventyr över tid. Göra någonting nytt varje dag under en lång period. Tänk om det kunde leda till samma effekt som jag hade sett i min forskning kring idéer och kreativitet.
Tack så mycket och varmt välkomna till Fika och Äventyr. Idag så har jag med mig Louise som är rektor på Adventure Academy bland annat. Och vi ska prata om äventyr. Det ska bli fantastiskt roligt. Så att det blir en hel del smått och gott annat också. Bland annat kaffe och bulle såklart. Men vi kickar igång nu. Varmt välkomna. Håll i er. Nu kör vi.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Okej, då sätter vi väl igång med träning och fika. Och som vanligt, höll jag på att säga som vanligt, det här är andra avsnittet. Men jag brukar försöka prata lite grann om träning och framförallt här i inledningen höra lite grann vad både mina gäster och vad jag själv har i kaffekoppen och vilken typ av bulle man käkar. Jag utgår alltid från att man käkar bulle när man fika, men det är ju inte såklart sant. Men först tänkte jag be dig Louise om en liten kort introduktion och presentation av dig själv så att vi alla har samma bild av ditt fantastiska jag och vad du håller på med och vad du kan och så vidare. Kan du inte inviga oss lite grann i Louise?
Ja, men självklart. Den korta versionen är, jag heter Louise Östberg. Jag bor i Funäsdalen i Härjedalsfjällen. Här har jag bott sedan snart 10 år tillbaka. Jag flyttade hit när barnen var ganska små. Jag hoppas att kunna berätta mer om den livsstilsskiftet. Jag jobbar som fjällguide delvis och jag jobbar delvis i den akademiska världen. Och jag älskar äventyr och fika.
Ja, det gör vi alla. Du, för att hoppa vidare då så tänkte jag höra lite grann. Har du gjort något kul i helgen? Uppe i Funäs?
Ja, men det har jag. Ja, jag har haft en så skön helg. Jag har varit bortrest ganska mycket de senaste 2 veckorna. Så nu har jag äntligen fått landa hemma. Det har varit fantastiskt fint väder. Jag var ute och sprang på fjället igår med min hund. Och idag så fick jag med mig min yngsta dotter som är 12 år, Astrid, ut på fjället. Och det är en bedrift att få med sig en preteen ut på fjället.
Men du har en hund också. Vad lilla vovet med?
Ja, hon är alltid med. Hon älskar att vara på fjället. Det är därför
vad
man har
det för
hund,
sorts, för vad är det för vovet har?
Jag har en labrador-pudelkorsning, så det är en blandras.
Den kan springa hur länge som helst, eller?
Ja, men jag tror faktiskt det. Hon bangar liksom inte 30 km längdspår, men hon är helt okej med att bara ligga hemma, ja, men framför brasan flera dagar om det skulle vara. Inga krav på aktivitet, men hon älskar det.
Hon tycker om att fika också alltså.
Hon gillar att fika.
Härligt. Hörru du, Louise, vad dricker du på våran fika idag?
Ja, men idag dricker jag faktiskt te. Och det gör jag ganska ofta. Jag är mycket
är
av en tedrickare. Ja, jag är mycket av en tedrickare.
Vad är ditt favoritte?
Jag dricker nog nästan allt utom svart te. Så mycket örtteer och grönt te blandat med olika smaker. Det här är någon slags, ja, det är någon blandning, det är väldigt fruktigt.
Men vänta. Svart te, det är väl sånt som hela England dricker, är det inte det?
Ja, men jag dricker verkligen allt utom svart te. Jag har aldrig mjölk i te, jag dricker inte svart te.
Mm. Det var ju bra. Jag hörde faktiskt en undersökning, för det var ganska många år sedan, så hade de forskat på liksom hur människor mår i olika länder. Och då hade de gjort det på massa länder som jag fattade som, men de hade då bland annat jämfört Japan och England, någon typ av så här allmän hälsotillstånd. Och det var inte föga förvånande att japanerna mådde lite bättre än engelsmännen rent hälsomässigt. Och jag har ingen vedermening, jag har ingen belägg för någonting. Jag kommer ihåg att jag hörde det här och de hade massa förklaringar fram och tillbaks. Men en, och det tyckte jag var ganska roligt, en av förklaringarna var ju då liksom att det här med tedrickande. I Japan dricker man ju mycket te och det gör man ju i England också. Men den stora skillnaden som de då landade i här, just gällande den delen och hälsan, var att japanerna skulle ju aldrig överhuvudtaget ens fundera på att slänga i mjölk i teet. Eller någonting annat, honung. Och det är ju britternas favoritvariant. Så den konstaterar de att det var en ganska stor skillnad på just den lilla detaljen i deras konsumtion av te.
Ja, men jag tror jättemycket på det där. Jag tror faktiskt att grönt te är riktigt hälsosamt. Honung är också rätt så hälsosamt. Men om jag har förstått det hela rätt så tar man ju död på näringen i honungen när man stoppar i det varma teet. Så honungen kan man äta på skeden och sen dricka grönt te bredvid. Om det ska vara någon hälsopoäng med. Sen kan man ju dricka te för att det är gott i sig också.
Säg det till en engelsman så kommer man kolla snett på det. Vad ska jag sitta och slicka på honungsskeden liksom? Ja, men du, på bullfronten då, hur ser det ut där idag?
Alltså jag måste göra dig besviken här, för jag käkar inte bullar. Så att idag har jag faktiskt bakat en banankaka.
Ja, men det är gott.
Mm, den är supergod.
Alltså det måste jag få vara tydlig med att säga. Man behöver ju inte äta bulle för att det ska bli en bra fika. Man kan ju äta vad som helst.
Det är helt rätt. Jag äter ju extremt sällan bulle faktiskt. Men jag bakar gärna och bakar, ja, men kanske lite annorlunda. Mina ungar gillar inte riktigt det jag bakar. Det är för lite socker och vetemjöl i det.
Är det sant?
Den här nämnda 12-åringen, min preteen som inte vill hänga med på äventyr, hon tycker ju att mina bakverk smakar gräs.
Nej. Åh.
Men det, jag tänker att det där kommer. Så småningom så kommer hon känna, mamma, kan inte du göra det där nyttiga åt mig?
Ja, ja, men det är bra. Hon har med sig det bagaget, så det kommer säkert bli alldeles utmärkt. Hörru du, vet du vad? Jag dricker ju kaffe, och jag dricker ju alltid kaffet svart. Och idag dricker jag en sån här Arvid Nordqvist-variant. Som heter Grandia, tror han hette. Och den är väldigt, väldigt god. Och jag är väldigt nöjd med mitt svarta bryggkaffe. Jag gillar att dricka vanligt svart bryggkaffe. Och jag ändrade faktiskt på det här för kanske 5 år sedan. 4-5 år sedan så ändrade jag från att alltid dricka mjölk i kaffet och latte och allt möjligt sånt där. Till att bara dricka svart kaffe. För jag trodde jag skulle känna smaken mer och förstå, liksom, komma djupare i min kaffedrickning och så vidare. Jag är inte riktigt säker på att jag lyckats så bra med det här.
Förlåt. Det är faktiskt det roligaste jag har hört idag.
Ja,
Men jag har väl, jag känner viss skillnad på olika typer av kaffe, självklart. Men jag har framförallt börjat gilla bryggkaffe.
Jag har en liten rolig kaffehistoria. Jag har ju faktiskt inte druckit kaffe nästan alls på 5 år. Men sen var jag på yoga-retreat i våras. Och då började jag dricka kaffe. Folk brukar göra precis tvärtom och sluta med alla så här onyttiga saker, om nu kaffe är onyttigt. Men jag började dricka kaffe med havremjölk, en barista havremjölk i. Det är faktiskt... Så nu dricker jag nog en kopp sån nästan varje dag.
Är det sant? Det var ju fantastiskt. Gud vad roligt på ett sånt ställe och ta till sig en sån i yogavärlden last som kaffe. Det känns ju helt underbart. Jag älskar sånt. Bra gjort! Välkommen ner i träsket, kaffeträsket.
Tack.
Men du vet vad jag har då? Jag har nämligen en bulle idag. Och den bullen har jag köpt på Steninge slott. Och den har jag här. Jag brukar försöka bedöma mina bullar på en skala 1-10. Den här bullen får en stark 8.
Vad är det som gör den så bra då?
Ja, men alltså om man säger så här att en bulle behöver ju ha flera lager och den ska liksom vara rullad många gånger. Och ju bättre bullar det är, tycker jag, ju mer smör är i dem och ju mer kanel och sådana smakdelar är i den. Och att den har lite tyngd. Och jag käkade en bulle förra veckan här på förra avsnittet. Och det var en vanlig bulle från Statoil, liksom, eller Circle K som det heter. Och det blir ju så här, ja, men den är snurrad 3-4 varv och lite socker på. Och det blir så här, ja, det blir inte riktigt en, det kommer knappt upp till en 5. Den är god varm, den blir väldigt fort kall och lite tråkig. Men den här bullen då var ju fantastiskt god. Och jag kommer mumsa på den här under tiden medan vi kör det här programmet till gammal god stil. Så det ser jag verkligen jättemycket fram emot. Men de hade faktiskt en bulle som jag egentligen hade velat tagit istället. Där man kan säga så här att en bulle för 39 spänn tycker jag är ganska dyrt.
Det kan man ju hålla med om faktiskt.
Ja. Och en bulle på Starktol kostar ju liksom kanske 15 spänn typ. Och det är såklart, man får ju det man betalar för. Men nästan 40 spänn för en bulle, då ska den ju vara gjord på mycket smör och det ska vara mycket gott i den och den ska väga lite mer än en vanlig fluffbulle liksom.
Men det här är nog, jag skulle aldrig sätta i mig en Circle K-bulle. Däremot så skulle jag kunna överväga att äta den där 39 kronors riktiga bullen. För då är den liksom gjort på riktigt.
Ja, alltså nu tycker jag det är lite taskigt mot Circle K fluffbullar, de är också goda. Alltså, jag får nog stå upp lite grann för våra Circle K-bullar tror jag. Men jag håller, i grund och botten så håller jag med till 100%. Det finns för mycket dåliga bullar här i världen. Då var det äntligen dags för dagens huvudtema. Och idag så ska Louise, våran rektor på Adventure Academy, berätta om, hoppas i alla fall, hur det var för 8 år sedan när Louise skickade in sin ansökan till mig och blev antagen som en av 20 elever på Adventure Academy. Så Louise, har du lust att sätta in oss i situationen då och ta oss fram till slutet på året när du var färdig och även då hur du har haft det där uppe i Funäs sedan dess?
Ja, men absolut. Det här är ju faktiskt en av de absolut roligaste historierna jag tycker jag har att berätta om en livsstilsförändring som jag har gjort och varför jag gjorde den. För att ta oss tillbaka då nästan 10 år i tiden, 8-10 år, så levde jag då ett ganska vanligt småbarnsmammeliv. Barnen var mellan 3 och 7 år. Vi bodde på Lidingö utanför Stockholm. Jag jobbade heltid som konsult. Jag drömde om äventyr. Jag drömde om att göra långa äventyr och skida över stora vidder och sova i tält och få tänka klart tankar. Men det enda höga berg jag besteg, det var det evigt höga Tvättberget. Det blev liksom inte så himla mycket äventyr i mitt liv. Men jag ville liksom inte ge upp den där drömmen om att leva ett äventyrligare liv. Och ungefär samtidigt så av en slump så såg jag en liten reklamsnutt om en utbildning som heter Adventure Academy. Som utlovade att man skulle få ett äventyrligt år om man skulle genomföra ett sommaräventyr. Det där tänkte jag, det måste ju verkligen vara någonting för mig. Och få en möjlighet att få in mer äventyr i livet. Ansökningstiden gick ut dagen efter, så jag hafsade snabbt ihop en ansökan där jag skrev om mina drömmar om att skida över stora vidder och tänkte inte alls på att det här skulle vara ett sommaräventyr. Och, ja, jag höll mig inte alls till ramarna helt enkelt. Jag skickade in en ansökan och tack Fredrik, jag fick komma på en tryout då. Där ni var några stycken i juryn som skulle välja ut vilka som skulle få komma med på den här utbildningen. Och fram tills dess då så skulle man också presentera sitt drömäventyr som man skulle göra på den här sommaren som kom då som en del i utbildningen. Och jag hade ju faktiskt lite, men jag var faktiskt rätt stressad innan den här tryouten, för att jag visste ju inte vad jag skulle göra för äventyr. Jag hade ju inte tänkt ut något drömäventyr. Jag var ju inte fast, ska jag inte säga, men jag var ju hemma med den där tvättberget liksom. Jag kunde inte dra iväg på något, jag varken kunde eller ville dra iväg på något långt, högt eller extremt äventyr. Men för att göra en lång historia lite kortare, så i min forskning så forskar jag om hur många små idéer kan ge stora resultat. Och i min forskning så är jag övertygad om att många små idéer som genomförs kontinuerligt och över tid och som kommer från alla medarbetare, det ger en organisation ett mycket bättre resultat än en stor innovation. Det var då jag kom på, tänk om samma sak kunde gälla äventyr. Tänk om att göra många små äventyr över tid. Göra någonting nytt varje dag under en lång period. Tänk om det kunde leda till samma effekt som jag hade sett i min forskning kring idéer och kreativitet. Tänk om att göra ett litet äventyr varje dag, säg i ett år, kunde göra så att jag fick en stor förändring i mitt liv. Så det blev faktiskt mitt äventyr som jag sökte till Adventure Academy med och kom in och började utbildningen. Och vad ska jag säga mer? I utbildningen så fick jag möjlighet att träffa en massa spännande personer och vi lärde oss en massa om projektplanering och sociala medier och hela lägliv och vara ute och tälta och hypotermi och en massa spännande saker. Och under hela tiden så gjorde jag ett litet äventyr varje dag. Och efter ett år så hade det skett en rätt stor förändring i mitt liv faktiskt. Jag hade inte bara gått Adventure Academy, jag hade fått examen som äventyrare där. Men jag hade faktiskt gjort någonting som jag och familjen drömt om sedan lång tid tillbaka. Vi hade lämnat det här ekorrhjulslivet som jag tyckte att vi levde i Stockholm och flyttat till fjällen, flyttat till Funäsdalen, till Härjedalsfjällen. Jag passade även på att skola om mig så att jag utbildade mig faktiskt till fjällguide så att jag kunde jobba också som guide på fjället. Så det var min väg in i Adventure Academy, att utforska då summan av många små äventyr kunde vara större än ett stort äventyr. Och för mig så var det verkligen det.
Underbart. Du, nu sitter ju jag och många andra, jag har ju lite mer koll i och med att jag råkar vara med. Men ta ett exempel på ett äventyr som du gjorde, eller några stycken, så man förstår ungefär på vilken nivå dina äventyr var på.
Ja, men det var, det kunde vara att paddla kajak. Jag hade ingen egen kajak då, men jag hittade flera olika ställen man kunde hyra eller låna kajak. Jag hakade på kompisar som hade kajaker så jag kunde låna en kajak. Att paddla varje dag på samma ställe med samma kajak, det skulle inte vara ett äventyr längre. Så att det var tvungen att vara en ny kajak eller ett nytt ställe för att det skulle räknas. Så det är ett typ av äventyr. Ta med barnen ut i skogen och laga mat kunde vara en annan sorts äventyr. Eller ta med någon som, jag klättrade ganska mycket på den tiden. Och för mig att klättra topprep på en solig klippa i Stockholm på en söndag, det kanske inte var jätteäventyrligt för just mig då. Men att ta med någon som aldrig hade klättrat förut och göra samma klättring, det blir ett stort äventyr för den personen. Så det jag försökte göra var också att locka med personer ut och göra äventyr tillsammans med mig. Så det kunde verkligen vara högt och lågt. Men poängen för mig var faktiskt inte vad jag gjorde, alltså att de skulle vara så stora de här äventyren, utan det var snarare kontinuiteten, att jag gjorde någonting nytt varje dag för att utmana mig själv och bli lite modigare och få lite mer kontakt med mitt äventyrliga jag.
Det är så här i efterhand, Louise, jag vet inte om jag har sagt det officiellt till dig någon gång, men det är jäkligt bra gjort alltså. Man blir inspirerad bara av att höra det här, det är fantastiskt. Och så min första tanke blir så här, satan vad du måste ha planerat och ligga liksom före, steget före hela tiden. Det är bra gjort.
Ja, alltså jag gjorde en bucket list från början upp på 70 äventyr som jag tänkte att jag skulle kunna göra. Det var ungefär då jag insåg att 70 30 är mycket vad det gäller att göra äventyr, men det är väldigt mycket mindre än 365. Så det var ju några dagar det var lite stressigt. Men alltså jag forskar ju om kreativitet och idéer, så jag tror att det har hjälpt mig en del att försöka så här, se möjligheter i stunden. Jag reste ganska mycket och kunde hitta, liksom, man åka ner en dag innan om jag skulle föreläsa i Borås och hitta något ställe man kunde rida islandshästar till exempel. Jag fick ju träffa en massa människor som jag aldrig hade träffat annars. Skulle jag upp till Östersund och hålla någon kurs, så hörde jag mig till någon som kände någon som kände någon som kanske ville ta med mig ut på någonting. Så det var ett fantastiskt sätt att träffa nya människor. Och ha det här som, alltså jag hade ju mitt äventyrsprojekt som ett slags alibi för att våga ta kontakt med nya människor också.
Ja, men det är underbart, Louise. Man blir ju verkligen inspirerad. Hörru du, jag tänkte också att du kanske skulle berätta utifrån ditt perspektiv som rektor på Adventure Academy. Vem är Adventure Academy för och vad ska man förvänta sig och hur söker man och lite sådana här saker?
Ja, men jag ska väl säga att Adventure Academy är för nästan alla. Bara man har en önskan att få mer äventyr i sitt liv så passar Adventure Academy för väldigt, väldigt många olika typer av människor. Vi har haft elever som är allt från 17 år till 65 år, blandat tjejer och killar, även om vi de senaste åren faktiskt, sen jag blev rektor, har faktiskt fått in fler tjejer som söker än killar. Och det tycker jag är jätteroligt, för traditionellt har ju äventyrsbranschen varit ganska manligt dominerad. Vi har elever som gör alla möjliga typer av äventyr. Vi har haft någon som kanske nästan aldrig har sovit i tält innan. Vi har haft någon som har gjort väldigt många tältnätter innan. Och här är ju det fiffiga att på Adventure Academy så får du möjlighet att planera och genomföra ditt eget drömäventyr. Och vad som är äventyr, det beror ju helt på dig själv. Liksom. Så du definierar äventyret själv och du ska stretcha dina gränser för vad du känner dig bekväm med. Så att det liksom blir utöver, vad ska man säga, en vanlig semesterresa. Så Adventure Academy passar för väldigt, väldigt många som vill ha mer äventyr i sitt liv. Du får också möjlighet att få ett riktigt bra nätverk av andra personer som gillar äventyr och friluftsliv genom att gå Adventure Academy.
Ja, men det låter ju verkligen som att Adventure Academy egentligen kan vara tillgängligt för merparten av de som har någon typ av dröm om ett äventyr. Så det låter ju alldeles utmärkt. Hörru du, om man nu kommer in, vad kan man förvänta sig då under ett år på Adventure Academy? Vad får man med sig och vart landar man och vad händer?
Ja, men i början av Adventure Academy-året, vi brukar dra igång i oktober, så handlar det om att lära känna varandra i klassen. Det handlar om att lära känna instruktörerna. Det handlar om att få lite basintro till friluftsliv och lägerliv, helt enkelt, navigation och så vidare. Sen är utbildningen upplagd med mellan 10 och 12 träffar där vi ses antingen en kväll eller en hel dag eller en helg eller nästan en vecka då, med den sista examinationsövningen. Så det är ett år fyllt av äventyr där vi lär eleverna både om projektplanering, om sociala medier, om att nå ut med sitt äventyr. Men även praktiska saker som hypotermi. Hur funkar man när kroppen blir alldeles för kall eller alldeles för varm beroende på vad man ska göra för typ av äventyr. Vi klättrar, vi tältar, vi paddlar kajak och gör en massa härliga äventyr tillsammans.
Underbart. När söker man?
Man söker när som helst. Skicka in din ansökan via adventureacademy.se så behandlar vi ansökningar. Vi tar in varje höst, men du kan söka när som helst till utbildningen.
Då kommer de till dig.
De kommer de till mig.
Tältskvaller! Äntligen dags för en av de absolut bästa punkterna som vi har. Det är Louise Tältskvaller och den kör vi igång nu. Vad har du på paletten idag, Louise?
Ja, men idag har jag faktiskt ett superangeläget ämne som kanske faktiskt inte är det allra roligaste, men nog så viktigt. Vi sitter här i mitten av november och jag har precis varit ute på fjället hela helgen och det är sol och 10 grader varmt. Var är snön och var är vintern, undrar jag. Det kanske inte är det mest poppiga tältskvaller den här veckan att ta upp, men det är ju någonting som är superviktigt för oss faktiskt. För alla som gillar, ja, men som gillar våran värld, men alltså som gillar äventyr, friluftsliv, vi behöver ju våra årstider och vi behöver ha våran vinter. Och som det är nu här uppe i Härjedalsfjällen i alla fall, så i vanliga fall så har jag haft skridskosäsong. Isen har frusit och vi har åkt skridskor och sen har snön kommit och vi har bråkat skidor. Nu är vi ute på fjället i t-shirt. Vad är det som har hänt?
Ja, det där är ju faktiskt oroväckande. sorgligt och lite frustrerande. Jag åker ju längdskidor och jag satt faktiskt och tittade i min lilla Strava och såg att jag 2019 var i Högbo och åkte skidor på konstsnö dock den 3 november. Känns ju ganska farfetched nu. Det är nog ett par veckor kvar tills de ens öppnar sitt konstnärsspår där. Så att det är lite oroväckande. Och både du och jag, Louise, tycker att Greta är en härlig tjej. Och hennes frågeställningar blir mer och mer relevanta. Och man blir mer och mer ödmjuk inför att det kanske inte är som det har varit alltid.
Ja, men det är väl någonting som är faktiskt viktigt att tänka på, att vi allihopa kan göra, ja men alla kan göra någonting. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Och det blir så tydligt när det är så här, när klimatet spelar oss ett spratt, när vi vill ha vinter, vi åker skidor på sparad snö, men den smälter ju bort även den. Vi har ju faktiskt längdspår här uppe i Bruksvallarna och vi har också öppet i backarna i Tänndalen, i backen ska jag säga, men det är med sparad snö. Så vi hoppas verkligen på att kommande vecka kommer kylan. För nu längtar vi efter vinter.
Japp. Ja, men bra. Tack. Bra spaning. Lite jobbig dock. Men tack, Louise.
Det är vad det är. Vi måste spana på den.
Utetips.
Louise, utetips kallar till vad då, Louise?
Ja, men det, igen då, vi pratar ju om saker vi gör när vi har den här årstiden vi har. Nu är det november och det är mörkt tidigt. Man hinner ju knappt komma hem från jobbet, eller hinner faktiskt inte komma hem från jobbet innan det är mörkt. Och då är det ju himla lätt att det blir så att man hamnar eller fastnar i soffan eller går på gymmet. Och inget ont om att gå på gymmet, jag går också på gymmet. Men det är ju ute jag gärna vill vara i alla fall. Och bästa tipset för att faktiskt ta sig ut är att köpa en pannlampa. För då blir det ju faktiskt möjligt att ta sig ut och göra äventyr även efter jobbet, även efter att skolan slutar. Ta med sig ungar ut eller bara dra ut själv helt enkelt. Så mitt utetips för den här veckan är köp en pannlampa.
Bra tips. Men jag då, som inte kan så mycket om pannlampor, Louise. Vad ska man tänka på om man ska köpa en pannlampa egentligen? Vad kostar den? Hur bra ska den vara? Hur laddar man batteri? Det känns lite stökigt. Och sen är det inte skitkul att gå runt med en stor klump på huvudet heller.
Nej, men alltså jag tänker att man ska tänka igenom vad man vill använda sin pannlampa till. Jag har ganska många olika pannlampor, men den jag använder mest, den är liten och den är uppladdningsbar. Den lyser inte, alltså jag skulle inte kunna köra mountainbike i en mörk skog och känna mig riktigt trygg med den. Men det gör jag väldigt sällan. Dessutom så brukar det vara vinter här så här år, så då kör vi inte cykel i skogen längre. Men en ganska liten och enkel, helst uppladdningsbar. En viktig sak för mig det är faktiskt att den har ett rött ljus. Att man kan ställa in den på rött ljus. För då kan man använda det i tältet och inte blända sin tältkompis. Och så att man inte pajar sitt mörkerseende. Men jag tycker att en bra pannlampa behöver inte kosta mer än 300-500 kronor. De här superduperlamporna som har flera tusen lumens och stora batteripack. Det är faktiskt inte nödvändigt.
Ja, precis. Vi har ju faktiskt en partner på Adventure Academy som heter Petzl som gör bra lampor.
De är superbra lampor. De har ju också hela spannet. Allt ifrån väldigt enkla, lätta, små pannlampor till de här med flera tusen lumen och stora batteripack. Men man får väl fundera igenom vad man vill använda sin lampa till. Pannlampa är dessutom himla bra. Jag bor ju i hus och ibland så går ju strömmen. Det är väldigt, väldigt skönt att veta vart jag har min pannlampa någonstans. Så då är det som inga problem. Och mina barn vet om var pannlamporna finns någonstans. Så de får ingen stress om strömmen går. Då gör de faktiskt tidsamtätt.
Härligt. Stort tack!
Veckans fråga!
Du måste våga ställa veckans fråga.
Veckans fråga! Ah,
Louise, hur ska man göra? Hur ska man tänka för att inte frysa, va?
Ja, men precis. När vi pratade om det här för någon vecka sedan så tänkte vi att vi skulle ha ett årstidsberoende tips. Och det ska ju vara kallt så här års. Och det brukar vara kallt så här års. Och det är ju väldigt många som pysslar med friluftsliv och äventyr som blir lite oroliga när det är vinter. För att man gillar inte att frysa. Och ofta så är det faktiskt, tjejer fryser ju ofta mer än killar på vintern. Så det här är en typisk tjejsnackis. Vad ska man göra för att inte frysa? Det finns ju jättemycket man kan göra. Dels är det ju den här klassiska, klä sig lager på lager. Alltid ha ull närmast kroppen, merinoull närmast kroppen. Tycker man att det kliar, ja men då kan man ta bambu närmast kroppen och sen ull utanpå det. Så kör jag med mina barn som inte gillar att ha ull på sig. Men det finns ju annat man kan göra också. Till exempel om man är ute och sover i tält. är det många som blir oroliga för att frysa. Koka upp varmvatten och stoppa i en varmvattensäker plastflaska, typ en Nalgene-flaska, och stoppa ner i sovsäcken som ett värmeelement. Då klarar man också sig från att frysa. Men det allra bästa är ju faktiskt att hålla sig i rörelse. Att hålla igång och inte sätta sig ner och frysa. Vet man mer så att man ska sätta sig ner och ta en lång fika, så ta med en rejäl dunjacka och en extra mössa.
Ja, alla
dagar i
veckan. Det är
väl så mycket annat. Var förberedd liksom.
Ja, och vantar. Man fryser ju ofta om fingrar och fötter. Och
sen, investera i schyssta vantar och schyssta skor och bra mössa.
Ja, även kanske ha två vantar, eller hur va?
Alltså, ja, men jag har en nästan innevante. Alltid, ja, jag har alltid linevantar och sen tumvantar är ju bättre. Man blir lite fumlig, men man får väl liksom öva upp det där. Men ett annat bra tips är ju faktiskt att ta med sig extra vantar och ha dem innanför jackan. Om man är väldigt frusenös, så kan man byta till de där varmare vantarna som har värmts upp.
Men det här är ju så att det tar ju oftast ett tag innan man blir varm också. Även om man fryser väldigt mycket när man startar. Så, och till slut, efter mycket, mycket om och men, så blir man ju oftast varm på fingrarna till slut. Men det är oftast där man fryser i början. Jag tänkte på en annan sak också lite när du sa det här med, man kan ju inte röra sig så mycket när man ligger och sover. Men jag tänkte vi skulle försöka komma tillbaka till det här något program här framöver och prata om sovsäckar för killar och tjejer. Hur man ska tänka, vad man ska göra i samband med att man ska sova ute när det är riktigt kallt.
Det tycker jag låter som en jättebra grej. Det är verkligen en av mina favoritgrejer, att sova ute på vintern. Och ännu bättre att ta med mig personer som inte har sovit ute på vintern förut och få dem att älska vintertältning. Så det tycker jag vi kan ha ett helt avsnitt och prata om vintertältning.
Ja, men då bestämmer vi det nu. Toppen!
Mm, topp!
Det var det hela. Stort tack och stort tack Louise för att du var med och förgyllde våran poddstund här. Är det så att ni vill ha reda på mer om till exempel då Adventure Academy, så finns det på adventureacademy.se, det är sajten. Och på Instagram heter det Adventure Academy Sweden. Och vill man komma i kontakt eller läsa mer eller följa Louise, så finns du på vad då?
Då finns jag på Instagram och där heter mitt konto, det heter 365 äventyr. Det speglar ju förstås de här 365 äventyren jag gjorde för snart 10 år sedan. Så där hittar man mig.
Toppen! Hörni, hoppas ni har haft en bra stund tillsammans med mig, Louise. Vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Fram tills dess, ha det så bra. Vi hörs snart. Stor kram och ta en fika extra nu. Tack Louise, tack för alla.
Tack Fredrik,
hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det var allt för den här gången hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon
och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket, hej då!